Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Där ute. Hur har du det, Maria?
Liten aning av julstress, men det är bra.
Ja, men du ska väl inte ha jul hemma?
Nej, det ska jag visserligen inte, men det är ju lite märkligt hur det ändå tenderar att tjoffa ihop sig så här dagen innan. Och tyvärr har jag inte handlat alla julklappar ännu, och jag säger till mig själv varje år som jag hatar att gå i affärer att det ska jag göra på nätet, och jag ska göra det i september månaden.
Och ändå blir det aldrig så?
Aldrig. Ändå sitter jag här nu den 23 och har typ åtminstone 2 julklappar till som jag måste köpa.
Ja, välkomna ska ni vara till nyhetshelgen 41 som heter Julefrid frågetecken. Och det är inte så att vi inte önskar er julefrid, men vi har vissa indikationer på att det kanske inte blir en så fridfull jul. Vi ska också prata om alla lögnerna om Brå och en ny skandal med en bidragspolitiker. Det vill säga minister i annat land som går på svenskt bidrag.
Härligt bistånd, höll jag nästan, tänkte jag nu när du sa bidrag. Det är en slags bistånd ju, det här att vi tar hit tredje världen och låter dem gå på svenska socialbidrag.
Ja, precis. Men där vi hade fått extremt mycket mer för pengarna om vi inte hade tagit hit dem utan hjälpt dem på plats istället. Nu visar det sig att bistånd också är helt felslaget. Det bara gör att de inte tar tag i sina egna problem.
Ja, precis. Ja. Vad fan får jag, som han sa, Leif Östling?
Det är en fråga vi borde ställa oss varje dag. Det tror jag de flesta svenskar faktiskt gör.
Ja.
Du, nu har Zlatan-statyn blivit vandaliserad igen. Och nu är den nästan förstörd, skulle jag vilja säga. Kan du beskriva hur den ser ut?
De har målat eller sprayat den med silverfärg. Och det mest... det mest påtagliga åverkan är att de har skurit av Zlatan näsan.
Ja, det var någon som skrev att han ser ut som Michael Jackson nu.
Ja, faktiskt. Ja, det ser väldigt lustigt ut. Han har bara ett hål där näsan... Och sen har de ju tidigare... De har kapat en lilltå så också. För de har ju tidigare varit på och sågat på benen. Så att det är ju risk att den kanske rasar. Om man har otur så kan man få Zlatan över sig när man går förbi, och det är inte så trevligt, för den väger visst några ton, den där fula klumpen.
Tror du att den här kommer att få stå kvar överhuvudtaget?
Nej, jag tror inte det är lönt att försöka. Jag tror att man måste tänka om här. Alltså. Det är nog, utan att vara raljant eller sådär, ni kan ta den, så tror jag det bästa faktiskt är att flytta den upp till Stockholm. Om den nu tvunget ska stå någonstans. För att den är ju gräsligt ful. Men,
Är det inte bättre bara att ställa den i ett förråd? Jag menar, vi har sagt det förut och jag säger det igen. Detta är risken med att göra statyer över levande människor. Det är liksom ingen slump att man förgjorde statyer över kungar efter att de hade dött. Därför att den som är hyllad idag kan vara totalt skandaliserad imorgon. Men inte om han är död, för då vet man om han gjorde bra eller dåligt ifrån sig.
Ja, och att Zlatan skulle fortsätta säga och göra dumma saker, det kan ju inte komma som någon som helst överraskning för någon. För han har ju alltid varit kontroversiell, som det heter, och på sistone betett sig faktiskt lite psyksjukt. Så att, jag menar, vem är förvånad av detta? Även om man inte visste om det här med Hammarby, att han skulle köpa in sig, eller du vet, bli delägare där. Vilket är det som har utlöst den akuta krisen, så säger han ju och gör massa konstiga saker i övrigt också hela tiden, så... Mm. Ja, jag vet inte, vi hade ju då den diskussionen, du och jag och jag och Marcus, om liksom, en del tycker att det är väldigt roligt det här att Malmöborna är så besvikna. Och hur kan någon vara besviken? Det vet väl alla att Zlatan är en så kallad fubik och aldrig har varit lojal med någon annan än sig själv. Nej, det må vara sant, men min invändning där var ju då att han har ju själv använt Malmö, tycker jag, som en del av sin image. Och faktiskt pratat mycket om hur mycket Malmö har betytt för honom och sin kärlek till Malmö, och att det har liksom gjort honom till den han är, bla bla bla. Och jag har haft en diskussion med 100 människor också. Är Zlatan bara Balkankille, eller finns det något av Malmö i honom också? Och jag vill nog hävda att han är en väldigt specifik typ av Balkankille som är från just Malmö. Alltså, juggarna i Malmö är ungefär så som Zlatan har alltid varit. Det var inte något som var nytt med just honom. De har den här kaxiga liksom...
Och ja, och det är ju lite Malmö över det som du säger. Det är lite så, är du kammar dig. Ja. Alltså, inget imponerar och sådär. Men det är ju charmigt när det gäller icke-Balkan Malmöbor.
Ja.
Oftast. Ja. Men det kan säkert upplevas som drygt av
upplevningar. Det är drygt, men så länge det var som sagt med glimten i ögat så kunde man väl tugga i sig. Och jag tror att de flesta i Malmö tyckte att ja, det är mest snack och det är på skoj och det är så här. Men för att göra en lång historia kort, nej, jag tror inte att den statyn kan stå kvar i Malmö.
De kommer inte ge sig från... Nej, och varför skulle Malmö stad betala en massa bevakning för detta? De har ju inte någonting med statyn att göra. Den är tydligen skänkt av Svenska fotbollsförbundet.
Fotbollförbundet, Ingrid.
Jag vägrar. På svenska heter det... Vet du varför det heter så felaktigt?
Nej, berätta.
Ja, det är nämligen så att det heter från början Svenska bollförbundet. Och då är det inget binde-s. Men när man har tre led i ett ord på svenska så blir det ett s mellan andra och tredje ledet. Alltså borde de ha ändrat namnet till Svenska fotbollsförbundet. Men eftersom det hade hetat bollförbundet så bara la de på fot och så blev det Svenska fotbollförbundet som är helt...
Koko! Alltså,
ja, det är det.
Emot alla regler.
Ja, och det låter dåligt och fult.
Ja, det gör det. Det låter helt knäppt. Men du, innan vi lämnar Zlatan så vill jag bara nämna att det pågår ju namninsamlingar för att få bort statyn.
Och jag tog upp den nu. Det finns en, ni kan klicka på den länken på change.org. Och det tickar på där. Det är nu 8475 som har signerat. Så, jag måste bara säga det också, att det är så roligt att Zlatan själv har gjort en travesti på ordspråket man kan ta nebarn ur djungeln men inte djungeln ur nebarn. Nämligen, han har sagt så här: du kan ta grabben från Rosengård men inte Rosengård från grabben. Och det är ju lustigt att det har blivit ett populärt, därför att detta visas ju med all önskvärd tydlighet nu. Du kan inte ta Rosengård ur Zlatan. Han är en tulp. Och en... ja, han är ingen korrekt människa på något sätt.
Han är en tulp och det har han alltid varit. Men på sistone, som sagt, så har han verkat börja bli snurrig i huvudet dessutom. Och hitta på saker som aldrig har hänt och så vidare. Så bort med den jäkla statyn. Ställ den i ett förråd. Ställ den, som sagt, jag förstår fortfarande inte det här med Friends Arena. Varför den inte kunde stå där. Det var någonting med att den var för tung. Har de verkligen så mesig jordmån i Stockholm att de inte kan bygga liksom en plattform då? Det verkar ju också helt snurrigt. Men nej, ut.
Ut med Zlatan-statyn, säger vi. Eller in med den kanske i ett förråd.
Ja.
Du, nu ska vi prata om Sveriges Television och deras lögner om Brå och den här Brå-rapporten. Nyheter idag skrev en intressant artikel i fredags att Sveriges Television har nu anmälts för sin rapportering om den här Brå-rapporten, alltså människor som då har anmält det till granskningsnämnden. Och det visar sig då att de gjorde alltså ett inslag där de påstod att rapportförfattarna har stark koppling. De påstod att det i rapporten stod att Brå har stark koppling till Socialdemokraterna. Och det är precis, alltså det är så här man gör en halmgubbe. Reportern från SVT går ut och ställer frågor till någon av de här forskarna och säger då så här: nej, varför påstår ni i rapporten att Brå har koppling till Socialdemokraterna? Nej, det gör vi inte, säger hon. Jo, det gör ni visst det! Nej, vad har vi gjort det? Sedan 53, säger han det. Och hon har väl inte alla siffrorna, liksom sidnumren i huvudet. Hon förstår ju först inte vad han säger och sen har han säkert klippt bort vad hon sa. För det som det är att en av de personer som intervjuade anonymt påstår att det finns starka kopplingar mellan Brå och Socialdemokraterna. Men rapportförfattarna har inte slagit fast det. Mm. Så bedriver SVT journalistik.
Mm. Men, we're not gonna take it. För nu har de blivit anmälda till granskningsnämnden av en massa människor som tycker att nej, nu får ni lugna ner er.
Ja, precis. Men, och de kommer säga, men det spelar ju ingen roll. Så det är detta som är så obehagligt. Att även om de blir fällda av granskningsnämnden så läser de upp det lite gott. Sveriges Television har blivit fällda av granskningsnämnden för opartiskhet. Mm. Sen är det glömt. Men det är en väldig massa människor som kommer ihåg och som tror på denna propagandan. Den rapporten var bara falsk. De hittade på, de ljög, de är riktiga forskare och så vidare och så vidare.
Ja, och det är lite sådär ingen rök utan eldtaktiken som vi pratade om med Trump, som demokraterna väl hoppas på då med det här med riksrätten, att de kommer aldrig få honom fälld i senaten, men däremot så kanske en och annan kan tänka nej, men det är nog ändå något konstigt i och med att han blev impeached. Och det är samma taktik här, att ju mer surr det blir kring den här rapporten, ju mindre trovärdighet hoppas de att den har då.
Ja.
För jag tror ändå att katten är ute ur påsen, heter det inte, men du vet, jag tror det. Jag tror att de allra flesta människor genomskådar det och har ändå haft en känsla länge av att Brå, det är något som inte stämmer där. Och som du ju påtalar här, du har klistrat in en länk till en artikel av Maria Abrahamsson där hon konstaterar att det är inte första gången Brå är i blåsväder. Absolut inte. Och som du sa i förra podden, Sten Levander och en massa andra människor har påtalat detta gång efter annan. Mm. Att det här är inte liksom vetenskapligt vederhäftigt det de håller på med. Och det finns en starkt politiskt inslag i Brås verksamhet.
Ja, men det intressanta som Maria Abrahamsson skriver, det är att hon skriver så här: justitieminister Morgan Johansson har tappat tålamodet med Brottsförebyggande rådet. Den slutsatsen skulle man kunna dra av att Johansson tidigare i höst gav statskontoret i uppdrag att utvärdera de satsningar som har gjorts på Brå sedan 2013. Myndigheten ska undersöka, alltså statskontoret då, ska undersöka om Brå har levt upp till sin roll som kunskapscentrum för rättsväsendet. Så att för bara några månader sedan så var Morgan Johansson missnöjd och tillsatte en annan myndighet som skulle titta på denna myndighet. Men sen när det då kommer fram att det är liksom total katastrof och att det egentligen är kanske mycket sossarnas fel, då försvarar han Brå.
Ja, men han har inte hört någonting. Nej, den här SVT-intervjun som jag gjorde ett litet klipp ur i vår nya nyhetssatsning i samarbete med SvebTV, som vi inte kunde prata om i fredags därför att den var inte sänd ändå.
Just det.
Men vi kan väl lägga en liten länk, Ingrid, till vårt program.
Ja, och det kan vi säga det också, att egentligen var det här ett övningsprogram. Det var inte alls säkert att vi skulle lägga ut det. Så att visst, det finns massor med barnsjukdomar och jag och Maria har aldrig gjort tv-inslag i hela vårt liv. Och det man får tänka på ett helt annat sätt än när man skriver en artikel är minsann inte så lätt. Men jag tror att det här kan bli bra, och det är rätt många som har sett den redan och väldigt positiva kommentarer.
Mm. Jättekul, och det är då jag, Ingrid och Jeff Ahl som är reportrar i detta program, och det kommer nog att tillkomma en del andra människor framöver, och som sagt vad vi kommer att utveckla, det här var bara en testballong, men då mitt inslag handlade ju om just den här Brå-rapporten, och då gjorde jag ett litet klipp med Morgan, och det var så roligt, för någon, du pratade om det tror jag redan i fredags, att någon hade huggt honom på riksdagen, och liksom så här, vad säger du om detta, vad tycker du? Och hans svar påminner jättemycket om, nu när jag tänker efter, om kungen när han hade varit på strippklubb, du vet. Det var så här pinsamt förnekande som ingen tror på. Nej, som kungen sa då, han hade inget minne av att han skulle ha varit på Gold Club i Atlanta. Nej. Ungefär så lät det när Morgan Johansson förnekade detta. Det hade han aldrig hört talas om. Men han skulle fråga runt bland sina tjänstemän på myndigheten.
Ja. Och det är väldigt märkligt. Alltså, den rapporten som var där, varför läser de inte på? De hade väl också kunnat ta reda på det som Maria Abrahamsson skriver. Att han själv har bett en annan myndighet granska Brå. För då kunde de ju ställt frågan på ett helt annat sätt. Eller först kunde de ställa frågan så här: nej, det vet jag ingenting om. Jaså, men hur kan det då komma sig att du för 2 månader sedan bad statskontoret och titta på Brå? Då hade han ju stått där med byxorna nere. Men det är det som politiker hela tiden gynnas av, nämligen att journalisterna är så dåligt pålästa. De enda som de vill sätta dit är ju Sverigedemokrater.
Ja, precis. Och vi ska återkomma till Sverigedemokraterna nu.
Ja, ska vi inte säga någonting om den där videon, den här dokumentären, Hotet mot de svenska barnen, som jag kallade
jo,
den.
Du kan väl berätta.
Ja, jag vill bara säga, för det har ju med Brå och kriminalitet att göra, att Exakt 24, den nya alternativa mediesajten, har gjort en 20 minuter lång dokumentär där en Västerås familj berättar om hur det är alltså en mamma som vars 2 barn, ja hon har tydligen 3, men 2 av barnen hade gått iväg en mörk kväll för att köpa choklad. Det var den 13-åriga flickan som ville ha choklad och hennes något äldre storebror följde med därför att det var mörkt och ja, sådär. Och då blev de attackerade av ett invandrargäng, det var tydligen en svensk med, som började kasta ägg på dem och skriker de fulaste orden, du vet, hora, och vi ska knulla din mamma och vi ska döda. Och dessutom när de går tillbaka, kommer fram och trycker en pistol i huvudet på brodern, fast det var då bara en låtsaspistol, men fattar du? Och den är väl värd att se. Och mamman, hon gråter liksom, eller hon, du vet, rösten bryter, och så säger hon: ni måste sluta här, regeringen, ska ni fördriva ert eget folk? Och den smärtan tror jag så många svenskar känner igen. Att det är det de håller på att göra. Vi är förtvivlade. Och framför allt med barnen.
Ja. Jo, men det är ju först nu när, som vi har också konstaterat många gånger, medelklassen och över medelklassen och deras barn drabbas. Då börjar det brinna julgranen på riktigt.
Ja, alltså, exakt. När det brinner att, hos arbetarklassen är det ingen som bryr sig.
Nej. Ja, de har säkert förtjänat det. Är de så dumma i huvudet att de inte kan flytta till lite finare områden, då får de skylla sig själva. Lite så är det ju som den typen av människor resonerar, de som påstår sig bry sig så himla mycket om andra.
Nu ska vi då prata om den nya Sentio-mätningen som ju publiceras i nyheter idag, och de lägger den då tråkigt nog bakom betalvägg. Nu har ju vi betalat så att vi kan läsa det för er. Jag förstår att det här kostar ju pengar, så jag förstår att de lägger det bakom betalvägg. Men å andra sidan, ja, alla de andra har ju också, så de kan ju gå ut med det. Så jag vet inte om man inte hade alltså tjänat mer på att ha det öppet. Ah, ja, stort samma.
Vad det verkar så tjänar Chang så mycket pengar så han kan göra lite som han vill, men ja.
Ja, i alla fall så är det ju så, och att här har då Sverigedemokraterna 29,1%, vilket ju är all time high, tror jag i alla fall. Och Socialdemokraterna bara 21,1%, det skiljer alltså 8 procentenheter. Nu ska vi då säga att Sentio har ju haft lite glädjemätningar för Sverigedemokraterna, bland annat inför förra valet. Men vad jag förstår så har de efter det viktat om. Alltså att de gav nog Sverigedemokraterna lite för bra siffror. Det är ju ett viktningssystem som jag inte kan förklara hur det fungerar, för jag begriper det inte själv. Men i alla fall så gjorde de om
det. Men det har med urval och sådana saker att göra, och hur man beräknar liksom, att hade vi man gör olika beräkningar kring de intervjuade, om de är representativa på olika sätt. Ja,
det hade varit bättre att man gjorde det på fler personer än 1000, men det är väl en kostnadsfråga. Ja, men i alla fall så kan man ju då alltså konstatera, alltså, varför tror du Sentio ligger så mycket högre, och varför låg de så fel i förra valet?
Alltså, så extremt mycket högre ligger de ju inte nu. 29,1, det är väl en del andra mätningar de har legat på 24-25.
Så visst, men det är ändå rätt mycket.
Det är några procent, ja, det är det. Ja, alltså man har ju alltid sagt tidigare att det har att göra med att Sentio är webbpanel. Men nu är det ju flera av de andra som är det också. Bland annat Demoskop har väl gått över till det, vill jag minnas. Och då har också SDs siffror stigit i demoskopsmätningar.
Ja.
Och tidigare har man ju pratat om en sån här Bradley-effekt. Att folk inte vill uppge att de tänker rösta på SD. När till exempel SIFO ringer. När du har en levande människa i telefonen så vill du inte gärna säga det. Och dels så har fler och fler opinionsinstitut åtminstone antingen gått över till det här med webbpanel eller börjat blanda olika metoder för att få liksom lite bättre spridning. Mm. Och Bradley-effekten har börjat klinga av. Mm. Möjligen, alltså att folk skäms inte längre för att säga att de snarare så... du vet, jag tänker på det. Möjligen kan det vara så, som man faktiskt har anklagat Centio för tidigare, att många av, för det är ju frivilligt att vara med i deras panel, och många som har anmält sig till panelen är just SD-väljare. Det är en teori, därför att de är väldigt ivriga liksom att SD är så här.
Men du sa ju ingen också det här med riktigt. Att när det gällde förra valet så var det kanske inte bara fel, utan det kanske var så att de faktiskt tappade flera procentenheter på grund av den här hastigt uppflammande abortdiskussionen.
Ja, ja. Johan Westerholm tror det, och han är ju väldigt, han är inte dum den, och han har rätt så bra källor. Och det var någon sossarna som trollade fram det som ur en hatt i sista, i elfte timmen. Och Johan Westerholm har ju också konstaterat att alla partier och personer som har försökt ta i abortfrågan med tång har åkt ut med huvudet före. Det har imploderat fullständigt. Det går inte att diskutera abortlagstiftningen i Sverige. Jag vet att du hatar att höra detta, men det är ett faktum. Det går inte. Därför att det som händer då är att då blockerar det allting annat och folk blir... Det går liksom inte att diskutera. Det som SD ville var alltså, de ville ha en sänkning från vecka 18 till vecka 12 i linje med övriga EU-länder då för fri abort. Inte förbjuda abort eller någonting åt det hållet. Inte alls en sänkning från vecka 18 till vecka 12. Men det hör inte folk och ser inte. Det blir total halmgubbekaos i huvudet på folk. Och de börjar bara, SD hatar kvinnor, SD vill förbjuda abort. Det är så diskussionen blir. Tyvärr.
Men då vill jag ändå säga så här, beror det verkligen på att alla svenskar tycker att det är samma sak som att man förbjuder abort om man sänker från vecka 18? Är det inte egentligen så att de politiker som skulle driva den här diskussionen är så dåliga? Alltså de har ju inte de rätta argumenten och de hamnar i försvarsposition och de börjar, nej men alltså, det är ju inte si och inte så, och vill helt enkelt inte prata om det. Jag vägrar tro att en sån stor majoritet av svenska folket är så blåsta i huvudet att de inte kan ta till sig argument som att titta på de här bilderna, titta på hur fostret ser ut i vecka 18.
Nej men det handlar inte om det, Ingrid. De är inte alltså argumentationen sker inte ens på den nivån om huruvida det är rimligt att göra abort i vecka 18 eller inte, utan liksom all diskussion blockeras med en gång av gaphalsar som skriker om att nu vill de förbjuda abort. Och gemene man är inte så politiskt intresserad och politiskt insatt att man sätter sig in i varje sakfråga. Du måste komma ihåg att det finns x antal människor i vårt samhälle som, där politiken liksom bara är ett brus. Mm. Och där man hör lösryckta saker här och där. Jag har hört att ja, men Miljöpartiet, de är nog på... Det har man ju på namnet Miljöpartiet. Alltså är de jättebra på miljöfrågor. Ja, då kryssar vi i det. De är jättebra. Mm. Det såg man ju i Aftonbladets mätning bland annat. Att folk tror att Miljöpartiet är bäst på miljö och klimat.
Mm. Ja, vi kan gå till det, men jag vill ändå säga, jag hävdar att hade man verkligen stått upp för det här så har man haft ett stort antal år på sig att informera med egna annonskampanjer, med egna YouTube-filmer. Det finns hur mycket som helst man kunde ha gjort för att få fler människor att sluta gallskrika så fort de hör ordet abort.
Men det är ju, ja, jag håller med dig, men det är ett vågspel och hittills har ingen lyckats, kan vi konstatera. Ingen har lyckats föra upp den.
Nej, ingen har försökt på riktigt. Menar jag. Men nu ska vi prata om vad Lena Melin skrev. För det jag skrev så här: Lena Melin har fattat att SD är den dominerande kraften i svensk politik. Mm. Jag antar att de har lagt den bakom betalvägg nu. Det är ju så de brukar göra. För så är det... Nej, faktiskt inte du.
Faktiskt inte du. Och jag såg ett litet klipp med henne också där hon konstaterade att SD äger ju, de har 9 områden, Aftonbladet Demoskop, som de mäter, va? Ja, 9 utvalda områden. Det är ju bland annat miljö och klimat, lag och ordning, sjukvård, skola och vad det nu är det. Och då har visat sig att Sverigedemokraterna har seglat upp i, om inte på första platsen, så bland topppartierna i alla kategorier utom miljö, tror jag. Eller hur var det? Och då är det klart att då får man ju bra siffror överlag om man ligger bland topppartierna i alla kategorier.
Nej, de är faktiskt på miljö också. De är tredje plats.
Ja, ja, ja.
Det är Miljöpartiet, ja. Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Ja.
Jag tror faktiskt de är i alla.
Ja, jag ser det nu här. Ja. Flyktingar och invandring är ju då förkrossande hur många som tycker att SD har den bästa politiken.
Men jag vill ju säga så här. Alltså just när det gäller miljö, där tror jag det finns många som resonerar så korkat som du just beskrev det. Miljöpartiet, de måste vara bäst på miljö, för det är det de bryr sig mest om. Men för övrigt tror jag att detta väldigt mycket handlar om att man misstror alla de andra partierna och tänker att Sverigedemokraterna, de har ju bra politik när det gäller det, de har säkert bättre politik när det gäller det andra också. Och att man är beredd att ge dem en chans att styra land.
Jo, nej men alltså det var väl, sa inte Lena Melin det också, att de andra, sossarna och moderaterna, de andra två största partierna, eller två stora partierna, de har hamnat på efterkälken, för de har ägnat sig så mycket åt inbördes käbbel och alltså huruvida SD är hit och dit, och detta är ju fler som har varit inne på det på sistone, vilket jag tycker är ganska kul att nu bör de fatta det då, liksom att Okej, om hela det politiska samtalet de senaste 5 åren bara har handlat om SD, då är det rätt självklart att man, då har du inte utvecklat någon egen politik som någon kan, vad är det folk ska rösta på? Vad vill Stefan Löfven att folk ska rösta på? Kan någon tala om sossarnas partiprogram liksom, vad är det de vill göra mer än att ge folk mer bidrag?
Nej, men absolut är det så. Och det kommer att visa sig, och vad jag önskar att vi kunde få ett extra val under nästa år. Ge oss en regeringskris, snälla, snälla. Måste hasta vidare, för det var ju hemskt, det här tog mycket längre tid än vad vi hade beräknat. Nu vill vi visa ett litet klipp. Vi har ju pratat om att det pågår ett strömhopp från vänstern. Alltså vänsterrörelsen, inte just vänsterpartiet, utan det är snarare de hårdföra kommunisterna som har blivit nationalistiska. Och vill sätta svenska folket främst. Och så har vi pratat om att de har bildat någon rörelse på Facebook som heter Framåt Sverige. Och här ska vi visa ett klipp med min vän Joel Nilsson från Helsingborg som berättar om vad är det de vill.
Här kommer Joel och berättar om Framåt Sverige.
Hej god folk. Det krävs en ny arbetarrörelse i vårt land. En arbetarrörelse som inte är rädd för att ta i den heta potatisen. Vi vet vad det handlar om. Sant är att Sverige under 30-40 år har förändrats drastiskt. Det är ett nytt Sverige som liknar mer och mer USA. Privatiseringar, utförsäljningar, förändrad arbetsrätt och framförallt extremt höga och växande klassklyftor. Detta är ett elände. Men lika sant är att det bästa sättet nu för att slita sönder vårt land, det är att ha en extremt hög invandring och bristande integration och en vansinnig mångkulturspolitik. Det är den största och mest övergripande faran just nu i vårt samhälle, och därför måste vi enas brett över ideologiska skiljelinjer också. Det håller inte. Vi måste ställa det etablerade etablissemanget åt sidan. Personifierat kanske bäst av vår statsminister häromdagen, som fullständigt vansinnigt hävdar att en stor del av den tilltagande kriminaliteten inte beror på till exempel kulturella skillnader. Det är bara en dåre som kan hävda det. En stat i förfall, som sagt. Även vänstern och vänsterliberalerna, hela det gänget som har kört huvudet rätt ner i sanden, måste ställas åt sidan. Är det någon klok så åt det, välkommen, men annars hoppa, för ni har gjort ert. Vi kräver stoppad invandring, återvändande för många, nej till mångkulturen, etc. etc. Det räcker nu. Vårt land är ingen lekstuga för diverse vansinniga experiment. Vi måste ta fighten, och det räcker inte att gå och rösta var fjärde år. Vi måste ut på gator och torg, i föreningslivet och framförallt på arbetsplatserna. Där ska vi ta fighten rejält. Och säga att nu kräver vi en annan politik. En arbetarpolitik i hela det spännvidd som omfattar alla frågor. Det räcker nu. Tack ska ni ha. För nu är det bra. Nu sätter vi ner foten och organiserar oss tillsammans. Tack.
Ja, Ingrid, vad säger vi om Joes lilla klipp här?
Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Han är väldigt tydlig. Han säger att Sverige ska inte vara någon lekstuga. Han pratade sån helsingborgska. Det var länge sedan jag pratade så mycket helsingborgska, men det är härligt. Det är ingen lekstuga. Nej, det är det inte. Slut på mångkulturen. Slut med massinvandringen och återvandring, säger han också. Han säger återvändande. Jag välkomnar med varm hand vänsterrörelsen in i den nationella rörelsen. Och jag menar, vadå, vi behöver inte gå samman, det är inte det jag menar. Men jag menar att det gläder mig att det finns människor på vänsterkanten som förstår att den här mångkulturen och massinvandringen är en katastrof för svenskar, oavsett i vilken klass de befinner sig.
Men så får man inte tycka, vet du, Inge. Det är så här att man kan... Du har ju tidigare hamnat i ett blåsväder för att du har sagt att under vissa extrema omständigheter så kan du tänka dig att samarbeta med lite alla möjliga. Ska inte säga vilka det var i det fallet, men detsamma gäller ju här då, tolkar jag dig som. Att för en specifik sak, för att uppnå en specifik effekt, eller du vet, så kan vi lägga våra politiska skiljaktigheter åt sidan och samarbeta för att uppnå det målet.
Ja, men tänk dig själv. Tänk om Framåt Sverige skulle få jätteframgångar och bli ett riksdagsparti. Tänk så många vänsterröster de kunde stjäla från Vänsterpartiet och sossarna, som tycker att de är i alla fall klassmedvetna. Men de säger precis som de där på högerkanten att vi kan inte ha massinvandring och målkultur. Du, jag tror att det kan bli en kraft att räkna med.
Och naturligtvis är det ju därför personer på det politiska spektrat inte är så överlyckliga över det här. Mm. För de vill inte ha konkurrens om vänsterväljarna. De vill ju ha sin jäkla identitetspolitik och allt det här. Va? Men det är ju, vi har pratat om det många gånger. Det är helt snurrigt för vänstern att hålla på med det. Arbetarrörelse är ju just arbetarrörelse och ingenting annat.
Nej, men det var ju länge sedan det var det. Det har ju många olika förklaringar, bland annat partistödet, att de inte längre är beroende av sina medlemsavgifter för att driva sin politik.
Men frågan är, vad har man då för existensberättigande? Ja, då har de tagit till sig det här med identitetspolitik och HBTQ för att de överhuvudtaget ska ha någon relevans ju.
Välkommen Joe och Framåt Sverige, säger jag. Jag tycker det skulle vara väldigt kul om ni fick framgångar. Och jag kommer gärna att tala på ett av era möten. Får vi se om du vågar bjuda in mig. Jag vågade bjuda in dig.
De har ett möte i Helsingborg, säger jag, 12 januari.
Ja, just det. Klockan 16-19, och plats får man då veta senare, eftersom de kommer väl också bli utsatta för allt som vi har blivit, nämligen att de blir avbokade. Tänk om AFA kommer att protestera utanför gamla liksom kommunistiska partiets Joe Nilsson.
Inte tugg skulle jag bli förvånad. Alltså. Han är ju avfälling. Så ja. De kommer säkert. Och speciellt om du ska vara med. Jesus. Ja.
Usch. Du, nu tror jag att vi får ta jullåten.
Okej. Okay. Mm. Ja, redan nu.
Ja, vi har redan kört i över 30 minuter.
Vilka babbelfior vi är. Det här är ju lilljulafton, som vi kallar det i Skåne. Det visste du kanske inte, att det gör de inte i resten av Sverige.
Jo då, visste jag att man inte säger det. Men lilljulafton, säger jag.
Ja, lilla julafton säger man kanske längre norrut. Men ursmed så vill vi uppmärksamma detta genom att spela våra kära vänner Klas och Gudmundur och Merry Christmas Anyway.
tidernas bästa jullåt.
I guess we all have Christmas memories, Christmas presents, chocolate, lots of food and Christmas trees. Oh, how I miss those Christmases from long ago in so many ways, my friend. Those were the days. Oh, come, all ye faithful, silent night, oh, holy night. For generations, no Christmas without the songs. Let's raise a glass for all our friends who passed away.
Där kom julstämningen som ett brev på posten. Vilket är väldigt bra, för jag ska snart iväg och fira lite julfirande med släkten. Men
härligt.
Nu, ja, det ska bli jättemysigt. Jag är lite nöjd med de julklappar jag har fixat
ja,
åt dem. Så det ska bli kul
bra.
Att se om dem.
Mm. Det är ju vissa bryderier kring detta så som ofta är fallet.
Ja.
Men det brukar lösa sig i elfte timmen. Du, vad vill vi nu med det här med jul? Varför har vi rubriken julefrid frågetecken? Är det julefrid eller inte?
Nej, det är faktiskt så att det finns, fåglarna har kvittrat om att polisen runt om i Sverige fruktar att det kan bli julupplopp i ett antal städer.
Okej, okay. Specifikt knutna till julen eller?
Ja, faktiskt.
Eller apropå att det liksom är oroligt i största allmänhet?
Nej, båda delar. Men just att det är julen, därför att de ju vet att den betyder så mycket för svenska folket. Det har hörts interna varningar, säger fåglarna som har tillgång till sådana. Att det kan bli upplopp i Trollhättan, Gävle, Borlänge, Kalmar. Det har även pratats om Stockholm och Helsingborg.
Okej, okay. Inte Malmö, de har fullt upp med att såga på Zlatan.
Ja, det verkar så. Du kan inte, eller du bor inte där, men malmöborna kan ju inte känna sig trygga. Det kan hända precis vad som helst. Men det är klart att där det har varit mycket bråk på senaste tiden, som exempelvis Trollhättan, Borås har det också varit mycket, och Helsingborg, vilket vi ska återkomma till. Men alltså, det finns poliser som har sagt, så jag undrar om man kommer att få fira någon jul och nyår. Och polisen kan råka ut för ett sammanbrott under julhelgen.
Okej, okay, toppen.
Och då tänker du, ja, och då tänker du så här, jaha, men eftersom de nu är medvetna om att detta kan inträffa, så har de väl laddat till 1000 för det, tänker du?
Nej, jag tänker att de kan inte hindra all personal från att ta semester, eller?
Nej, men alltså, de verkar ha, alltså, den inställningen att ja, det får bli som det blir.
Ja. Ja, det är ju vad som händer efter ett tag när man har liksom upplevt psykisk stress och press, att man blir så pass avtrubbad att det blir det nya normaltillståndet. Och det gäller ju naturligtvis även de som jobbar inom polisen,
ja,
och administratörer och liknande. Att, ja, man får ju pussla med det lilla man har. Mm. Sen att det är helt orimligt, ja, det har man ju säkert konstaterat redan för 10 år sedan, men vad ska man göra? Nu är det som det är. Jag märker själv, är du med, Ingrid? Alltså, vi har ju pratat om det här, att det kommer förskräckliga nyheter var och varannan dag, och man är liksom, det bara far förbi utan att man... Mm. Hade det varit för 10 år sedan, man tyckte det var helt gräsligt, alla de här nyheterna som kommer om folk som blir... Den här knäppa festen, julfesten, där det rusar in en massa människor och rånar samtliga gäster.
Nej, det är så mycket konstigt som händer, så man kan inte reagera på allting, för då blir man tokig och vill hänga sig eller någonting. Mm. Men jag kan också säga att en fågel sa att hade pratat med en kontakt inne på NOA, som ju är högsta polisledningen. De är ju istället för rikspolisen, som det hette förr.
Nationella operativa avdelningen, som det heter nu.
Ja, ja, och som jag sagt, att ja, varför kommer de att ställa till problem? Just för att de kan. Det här är en sorts förlängning av dominansvåldet. Alltså det dominansvåld där vi pratar om att invandrargäng ger sig på svenskar. Nu kommer vi att se det upphöjt till 10 000. Mm. Det är ett dominansvåld att gå ut och ställa till upplopp. Titta vad vi kan göra, och ni kan inte göra någonting åt det. Vi kan göra precis vad vi vill. Och det är det som är själva syftet. Det är därför de kommer att göra det. Nu vet jag inte om det blir just upplopp till jul, men det är många fåglar som säger att det här ligger i luften.
Mm. Ja, och det blir ju inte bättre av att så pass många fortsätter att Bagdad Bobba sig och liksom antyda att det här är bara hittepå från oss alarmister. Och det finns egentligen, att det blir ju väldigt konstigt när en hel hög människor i, alltså, offentliga debattörer, journalister, politiker, vad nu är, sitter och påstår rakt upp och ner att det ni ser är inte det ni ser.
Mm, just. Och den som har liksom svart bälte i det är ju den här Aftonbladet journalisten, vet inte hur kalla henne.
Kasmierska, ja.
Ja, hon verkar ju vara en sån, Natalia Kasmierska, hon verkar ju vara en sån som de skickar ut varenda gång det har vatten och såna här upploppsliknande saker. Och så åker hon dit och säger, nej, det stämmer inte det ni såg i Trollhättan till exempel med Lamotte. Nej, det är ingenting. Och nu, idag, så har de publicerat en artikel om att i Kallhäll centrum, som ligger utanför Stockholm, där vill då kommunalråden sätta in mera ordningsvakter. Men då tycker hon att det här är ju jättefånigt. Och så står det så här, skojbråk, mosade kaffebröd och kundvagnar som stökar till. Exempel på problem i Kallhälls centrum utanför Stockholm där politikerna nu vill sätta in ordningsvakter. Men polisen säger nej och menar att det händer nästan ingenting i området. Alltså det här är ju typiskt exempel på om... Det är väl det vi skulle vilja att de gjorde, att de gick in i god tid. Så att inte vi ska behöva ha en statsminister som sitter och säger vi såg det inte komma. Man ska ju knipsa det här i sin linda naturligtvis. Inte vänta till man redan har upplopp.
Nej, och just det här otäcka som vi pratade om redan i fredags, att de ger sig på då Joakim Lamotte och påstår att det är hans fel, det är han som har provocerat fram detta. Jag såg att han skrev på Facebook, jaha, men alla de ställena där jag inte har varit då. Och för övrigt så var det ju bråk i Trollhättan, det var ju därför han åkte dit, det var ju bråk både före och efter han var där, vad har det med Joakim Lamotte att göra? Men det jag tycker det är så jäkla kusligt, Ingrid, att det sitter människor och verkligen febrilt letar efter bortförklaringar. För då är vi så långt ifrån att hitta en lösning, om det är det så många ägnar sig åt, att hitta bortförklaringar. Istället för att säga okej, okay, ja, det finns problem här och du vet, de vill inte ens erkänna det.
Och jag vet inte, vad tror hon att hon ska uppnå? Och vad tror Aftonbladet att de ska uppnå? Har de inte begripit att folk har egna ögon att se med? Eller vänder de sig till den fortfarande sovande publiken och hoppas att de ska kunna förhindra att de vaknar? Är det det som är tanken?
Jag vet inte, är det gasljusning vi pratar om? Gaslighting, alltså att man från filmen Gasljus med Ingrid Bergman, som ni kanske kommer ihåg, när hennes man försöker göra henne sinnessjuk genom att få henne att tro att hon inbillar sig att det händer en massa saker i huset. Och i själva verket så är det han som håller på och liksom tänder och släcker lampor och gör en massa ljud och sånt. Men hon tror ju till slut att hon har blivit skvatt galen, för han är ju så, vadå, det har inte hänt någonting. Så därav har denna termen kommit till, att Det är bland det läskigaste man kan göra, skulle jag säga, med en annan människa. Få den att tvivla på sina egna fem sinnen.
Yeah.
Nej, du ser inte det här. Du ser inte att de här unga männen i Kronogården står och skriker horunge och är liksom så aggressiva att man känner att det är... alltså hela stämningen, alltihopa, hela situationen skulle bara kunna explodera på nolltid. För så aggressiva är de. Och det har ingenting att göra med att Joakim Lamotte står där med en mobilkamera att göra.
Nej, naturligtvis
den aggressiviteten
inte.
Finns ju där, vare sig han är där eller inte. Och det är ju den som är problemet. Inte huruvida Joakim Lamotte filmar folk eller inte.
Nej, men de menar ju att det är just det som är problemet. Inte att han provocerar fram det. Det tror jag inte ens att de själva tror på. Utan att han visar för svenska folket vad det är som pågår i de här no-go-zonerna.
Jag tror att de menar också att de här männen hade inte blivit så arga och provocerade om inte Lamotte hade dykt upp. Men jag menar ju på att bara det som vi också har sagt i podden, bara det att de blir så extremt orimligt aggressiva i en sån situation säger ju någonting väldigt kusligt. Som jag sa i någon annan podd då, att för att en svensk skulle uppnå den nivån av aggressivitet så skulle du behöva våldta hans dotter eller någonting liknande. Så aggressiva blir de för att någon står med en mobiltelefon på ett torg.
Men det vill inte Aftonbladet att svenska folket ska se. Utan de ska tro på deras sagor om att alla människor är likadana. Och den enda anledningen till att det är lite stökigt där, det är för att vi diskriminerar dem och utsätter dem för rasism. Och de får inte tillräckligt mycket bidrag. Och, ja.
Man blir så trött alltså.
Men jag vill säga en annan sak också som tyder på att det här med att det kanske till och med planeras upplopp. Det kom ut häromdagen den 21 december att polisen i Stockholm fick larm, ett flertal larm om ett jättelikt slagsmål i Vasastan. Det skulle vara mellan 30 och 50 personer som slogs och det hade använts pyroteknik och man hade kastat glasflaskor. Så kommer polisen dit och hittar ingenting. De hittar inga skadade personer, de hittar inget slagsmål. Sen får de in två skadade personer, men de behövde inte sjukhusvård. Vad är då detta? Jo, det kanske helt enkelt är en förberedelse. Hur lång tid tar det för polisen att ta sig till ett område?
Visst, absolut kan det vara det. Och det kan ha varit en, ja, någon typ av testballong. Det händer ju inte sällan att de ringer efter polisen för att de vill locka in polisen i en fälla ju.
Mm.
Mm. Så det kan absolut ha varit en sån operation, men låt oss hoppas att fåglarna för en gång skull har fel. Mm. För att jag får så ont i magen när jag tänker på de här sakerna, och jag tror att vi alla skulle behöva fira en jul i lite lugn och ro nu några dagar utan mord och våldtäkter och bilbränder och upplopp och allt vad det nu är. Eller? Känner inte du en viss liksom mental utmattning på allt detta?
Jo, absolut. Jag hoppas också, men jag tror inte det. Jag tror att risken är väldigt stor att det händer något just under jul, just därför att det är ett sätt för dem att visa vem som bestämmer. Och det kan mycket väl bli just i min stad Helsingborg. Här har vi nu haft stök på ett område som heter Dalhem. Det finns ju tre, ja, jag vet inte om de kallas särskilt utsatta områden, men tre stökiga områden. Dalhem, Drottninghög och Fredriksdal som ligger intill varandra. Och där har det då varit en massa raketskjutningar och sådär, och de har då övervakat området med drönare. Det är tydligen rätt vanligt att polisen gör det nu för tiden för att få en överblick. För att se var finns de någonstans och vart rör de sig och sådär. Så att det kan mycket väl bli här hemma hos mig. Jag bor ju tack och lov inte på något av de områdena givetvis.
Nej, ditt område är väl lite lugnare fortfarande ändå. Tack och lov. Och dessutom så ska du ju komma ner här till trygga Trelleborg och hälsa på mig. Här händer det aldrig någonting otäckt. Du, innan vi slutar så vill jag bara, ska vi inte ta och nämna den här afghanske toppolitikern som visar sig gå på bidrag i Sverige?
Ja, det gör vi. Det är den här gången Fria Tider som har avslöjat en skandal i klass med den här irakiske försvarsministern. Den här gången är det en afghan som har, han kallar sig... I Göteborg kallar han sig för Razag och sa att han är 63 år. Men nu har han åkt hem till Afghanistan och ställt upp i valet där. Och det har gått väldigt bra för hans parti. Och nu heter han Razak och är bara 58. Men han är fortfarande skriven i Göteborg och får då bidrag. Och han plockar även ut pension från sin döda mor. För han har ju aldrig anmält att hon är död. Men det har ju då Fria Tider lyckats ta reda på genom att kolla i olika Facebook-inlägg och så. Där det har skrivits om lilla mamma som dog. Men istället har han, istället har han då påstått för folkbokföringen att hon har utvandrat till Afghanistan. Och då får man ju då uppenbarligen ta med sig sin pension som hon ju givetvis har slitit och arbetat ihop.
Jag vet inte riktigt vad man... Tror du att någonting kan komma ur de här avslöjandena, alltså när det nu blir så uppenbart att när vi får sådana flagranta exempel på bedrägeri och att det befinner sig en massa jeppar i landet som inte har här att göra, kan det liksom i förlängningen leda någon vart?
Det tror jag, därför att det, alltså han är, dessutom så bor han i en av de dyraste lyxvillorna i Kabul. Det kan ju möjligtvis få folk att tänka att så, det är ju kanske inte så att den psykiska döden liksom infaller så fort man sätter foten på afghansk jord. Det är ju någonting positivt som kommer ut av det. Plus att folk förstår att det här är inte några enskilda stackare som inte begriper sig på bidragssystemet. Utan det är liksom de mest framgångsrika människorna som helt utan skrupler roffar åt sig allt de kan.
Jag vill ju minnas att bland annat Magda Gad som har Magda Gad som har varit ganska lång tid i Afghanistan har rapporterat att de som lyckas ta sig till Sverige, de måste ha åtminstone något släkting som har pengar, för annars så kan man inte göra den resan. Det kan kosta 100 000 att ta sig hit. Så det är inte alls, de fattigaste där i Afghanistan, de har inte en chans i helvete att ta sig till Sverige. Skojar de med mig eller? Hur skulle det gå till?
Nej, alltså nu kommer jag tänka på den där helt sinnessjuka artikeln i Sydsvenskan igår. Läste du den om hon, den före detta SD-politikern, Kristina
Sjömark? Jag hoppas att du hade glömt den. Och alltså, det att hon ber om ursäkt varje dag. Du får dra det snabbt, jag får utslag över hela kroppen.
Ja, hon var SD-politiker och engagerade sig i Pegida Sverige som fanns i en vecka eller någonting sånt. Och sen så kom hon på bättre tankar och nu har hon öppnat sitt hem för afghanska flyktingpojkar. Och de betyder allt för henne, de är hennes familj. Ah, det är så äckligt som man vill kräkas.
Hon ber om ursäkt varje dag.
Mm, för att hon en gång var en sån ond människa att hon ville skicka hem dem. De är ju hennes familj nu. Förstår inte folk att hon vill ha kvar dem? Ja, ja.
Hjälp.
Pulsen går upp till 100.
Ja, det finns så mycket att säga om det fenomenet. Men inte minst Ingrid. Så är det ju det allra mest, det som poppar mest, det är ju de här kvinnorna och deras afghanska toyboys.
Mm.
Tror du, åtminstone de killarna som var på bilden såg ut att vara i 25-30 års ålder, så det är nog ingen fara med dem. Men tror du att liksom svenska gubbar i 60 års åldern hade fått bo med liksom ett helt göde med unga thailändskor utan att någon hade reagerat?
Nej, givetvis inte. Och ingen av dem hade varit så korkad, hade ställt upp i tidningen och låtit sig fotograferas och berätt, nej, det är så dumt så det liknar ingenting. Men, det var någonting annat jag skulle säga om detta som bara försvann nu.
Försvann, men nu börjar vi ändå närma oss slutet av programmet ju.
Ja, får jag bara säga det att Projekt Morfef skrev roligt på Twitter med anledning av de här ministrarna. Så skrev han så här, vilka fler utländska ministrar går på bidrag i Sverige under en annan identitet? Är Gambias premiärminister sjukpensionär i Partille? Går Uzbekistans finansminister på socialbidrag i Skövde? Jag vet, det är inte tog roligt, fast det är det faktiskt. För det kan mycket väl stämma, inget förvånar. Och nu kom jag på vad det var jag skulle säga. Det här är egentligen inget nytt fenomen. Jag blev påminn om detta på Twitter igår. Tina Thor, som är en härlig människa, skrev att detta är inget nytt, detta har funnits i Kurdistan jättelänge. Och då kom jag på att herregud, jag skrev ju om detta på Kvällsposten på 90-talet, då när det här Kurdistan hade bildats, den här zonen de fick, då var det ju massor med svenskar som åkte ner och blev partiledare för olika partier, alltså svenska, och sen liksom till och med bekrigade varandra. Det var en jätteskandal. Det var jag och en till på tidningen som skrev flera artiklar om detta. Vi fick ju tips då naturligtvis från
vilket
andra
år kurder. Ungefär var detta?
Ja, början på 90-talet ska jag tro.
Så inte ens då så fanns det någon riktig koll. Fast vi hade ju gränskontroller och så vidare på den tiden, vilket vi inte har nu. Vad trött man blir. Gud, ja. Mm. Mm. Men du, nu innan vi slutar så måste vi säga att jag har fortfarande inte fått styr på vår ersättning till PayPal. Jag har skapat ett konto på någonting som heter Sprite eller någonting sånt där, som är det enda som Donorbox också använder förutom PayPal. Så jag ska reda ut detta. Jag behövde lite uppgifter och så för att komma till rätta med det där. Men vi har ju fortfarande möjlighet att stötta oss via Swish och Bankgiro.
Ja, och alltså om man går in på vår hemsida ingridomaria.se så trycker man på stötta oss. Det ser inte så kul ut. Det är lite dålig grafik.
Ja.
Men i alla fall, där finns också det här så kallade IBAN-numret. Så om man nu sitter i utlandet någonstans och tänker, nu kan jag inte hjälpa, nu kan jag inte skicka pengar till dem, för de har inte PayPal, så kan ni faktiskt det.
Och det är faktiskt även så att på första sidan har vi en ruta högst upp till höger som heter Stötta oss. Så man behöver inte gå längre än så. Även där ligger IBAN och BIC som tillhör bankgirot. Så att det går ju även att stötta oss från utlandet fortfarande via om man använder då IBAN-numret. Men nu vill vi önska alla underbara tittare och lyssnare en riktigt god jul, eller hur, Ingen?
Verkligen, jag tänkte jag skulle brista ut det. Ser du stjärnan i det blå? Ta en det sup så ser
till,
du två.
Hyllning till Bengt Feldreich imorgon, tror jag. Det är ju Marianne Mörk som är julvärd. Både han och Arne får sig en liten extra hyllning, såg jag.
Så vad härligt.
Ja, de har ju lämnat oss under året.
Ja, som sagt, en riktigt god jul på. Hoppas att det inte blir några julupplopp i närheten av er. Och Och så ses och hörs vi igen på fredag.
Det gör vi. God jul!
God jul!